Coronakrisen slår hårt mot svensk handel och många företag inom butiks-, restaurang- och hotellbranschen står nu i ett akut läge.
Ja, det var minst sagt bistra tongångar angående den svenska ekonomin när coronaviruset svepte in i Sverige tidigt i våras och tvingade flera branscher till drastiska åtgärder. Arbetslösheten sköt i höjden världen över och i SVT:s Aktuellt stod tredje AP-fondens vd Kerstin Hassius och tog till brösttoner om de ekonomiska riskerna med att stänga ner samhället.
Det finns en risk till och med alla dessa enorma pengar som blåses ut att vi får en hyperinflation tillsammans med en total alltså ingen efterfrågan i ekonomin. Och det är ju liksom det värsta läget som man kan inträffa. Så man måste börja gå tillbaka och jämföra med Tyskland på 20-talet och USA på 30-talet.
Ja, så lät det då. Men med några månaders pandemiåtgärder bakom oss finns det åtminstone så här långt anledning att tro att vägen tillbaka kanske inte blir fullt så dramatisk som man först befarat. Men hur har då Sverige klarat sig så här långt? Vi ställde frågan till Claes Hemberg, oberoende ekonomisk kommentator och rådgivare.
Riktigt bra skulle jag säga. Vi går dubbelt så bra som Europasnittet. Om Sverige har tappat kanske 2 år av sin ekonomi, alltså backa tillbaka i tiden kan man säga, så i Europa så ligger 4-5 år tillbaka i tiden. Så att det har gått bra för Sverige. Egentligen 2 saker. Det ena är att vi inte har stängt ner, det är att folk kan jobba. Och samtidigt har vi ett samhälle som är mer digitaliserat. Det är många som kan jobba hemifrån. Inte alla, men många. Och vissa kan göra delar av sitt jobb, bokningar och sånt där kan vi göra via datorn hemma. Så det gör att Sveriges ekonomi, även om vi inte har stängt ner, eller men, så har vi hållit igång ekonomi ännu mer än många andra. Och det gör att vi kan se att ekonomin bromsar inte lika mycket och vi kommer kunna komma tillbaka snabbare än många andra länder. Tittar man på återhämtningen nu så talar vi om att Sverige kommer återhämta sig på någonstans 1, kanske 2 år. Medan Europa och övriga världen kanske behöver 3, 4, 5 år på sig att återhämta sig. Men det är inte bara tiden utan också svenska återhämtningen ser jämnare ut. Det ser ut som att vi, tack vare att vi har haft öppet, också har lättat att öppna våra fabriker, våra verksamheter. Då kommer en jämnare start. Och det här att ha en jämn start är väldigt bra när man ska planera sin ekonomi och planera sina nya köp av, om det är maskiner eller butiker, vad det nu kan vara. Och just den här jämnheten tror jag vi kommer att ha en fördel av när vi kör igång. Vi hör om lastbilstillverkningen i Europa, den är tillbaka. Medan Kina är redan på plus, där ligger alltså för oss. Flygtrafiken i världen är bara hälften tillbaka. Så att det finns ju siffror som, där vi ser en stark liksom, återhämtning. Och så finns siffror som är långsammare. Men Sverige genomgående har tagit många fördelar och kommer att ta väldigt många fördelar av den återhämtning vi ser. Sen kommer den vara ojämn, så att det är inte så lätt här i höst, men det kommer tillbaka, det är helt klart.
Vi har också sett en rad stödpaket från regeringen. Hur har de träffat? Hur träffsäkra har de varit, skulle du bedöma?
På vem du frågar. Frågar du privatpersoner som träffar en naprapat här nyligen? Han var väldigt nöjd. Han kunde jobba halvtid och var då ledig halvtid. Mellanstora företag har hamnat i kläm lite grann ibland. Medan de stora, då, Volvo och andra, har fått bidrag och stöd. Så att det är lite grann på vem du frågar. Vi får väl se om något år kanske, då kommer vi få en bättre utvärdering av det. Det gick väldigt snabbt när krisen kom, det gick fort att få ut pengar, så det har inte fungerat perfekt. Att vara snabb är ofta viktigare än att göra ett perfekt jobb i såna här krissituationer.
Nu har det inte gått så lång tid, om man skulle ha någon slags hindsight, skulle man ha riktat de här paketen och de här stöden annorlunda, anser du?
Jag tror att man hade satsat mer kanske på tidigare hjälpa företag att bli mer digitala, för att vi ser att man tål den här krisen bättre. Så att kanske de här stödpengarna borde ha kommit för flera herrans år sedan, att hjälpa till vården att digitaliseras eller hjälpa tjänsteföretag, småföretag att bli mera bättre på att finnas på nätet och bättre sköta det via dator. Då hade ju Sverige klarat det ännu bättre.
Många har ju länge varit oroliga över den svenska bostadsmarknaden. Det är en diskussion som har förts länge. Och den höga belåningen då på det svenska folket. Kan räntan komma att påverkas av återhämtningen som vi nu ska liksom inleda?
Jo, men absolut. Och jag tycker vi redan sett det. Man lyssnar på centralbankschefer då, som håller räntan i sin hand och bestämmer hur den ska utvecklas närmaste åren. Så säger de att när vi ska fortsätta med låga räntor. Nu har vi dessutom lånat pengar, både länderna och de här centralbankerna, så att nu vill man behålla låga räntor ännu längre. Så att om vi tidigare trodde att de låga räntorna efter finanskrisen och så vidare skulle hålla i sig kanske 5-6 år, så kanske vi nu talar om 7-8-10 år. Så låga räntor får vi vänja oss vid, och det kommer ju stimulera bostadsmarknaden att räntorna är låga. Samtidigt har ju reglerna för amorteringskraven tagits bort, så att just nu har vi ju som att säga bra stöd mot bostadsmarknaden. Sen måste ju byggas mer och annat för att inte priserna ska galoppera iväg. Å andra sidan kanske vi kommer se andra slags stadskärnor framöver med färre kontor och färre restauranger, för att jag tror att vi kommer se sådana effekter av coronan att vi kommer inte tillbaka till exakt samma beteende när det gäller uteliv, resor, hotell som vi hade tidigare.
Ser du andra effekter på bostadsmarknaden som det här kan få? Du var inne på lite grann med ökat hemjobb till exempel, som kanske är någonting vi kommer se mer av i framtiden.
Ja, men så är det ju, att kontorspriserna faller och folk kanske är beredda att vilja ha ett rum till hemma för att kunna jobba hemma. Nu har inte alla människor råd med det, men jag menar, om man är i valet och kvalet och man ska få ett barn till, så kanske man väljer en större lägenhet ett eller två år tidigare bara för att få den här kontorsplatsen eller lite större kök att jobba i, kan jag tänka mig. Och då det direkt kan räcka för att priserna ska stiga lite grann. Vi kanske också kommer att se att människor är beredda att bo längre från jobbet. Man kan bo i Eskilstuna och ha jobbet i Västerås kanske, på ett sätt som man inte hade tidigare, för att man inte behöver vara på kontoret varje dag. Så att, det finns många spännande effekter av det här. Det ser jag fram emot att analysera längre fram.
Om man då tittar på börserna runt om i världen, så har vi sett några historiska ras och några historiska återhämtningar också ganska kort efter. Det har varit väldigt, väldigt svajigt, minst sagt. Hur ska man som småsparare tänka kring sina fonder och aktier så här efter den turbulenta tiden och den tiden som kommer?
Att det rasar så kraftigt var ju för att vi visste ju att stänger man ner Europa, Kina, USA, ja, då kommer det märkas. Så då visste vi att ekonomin skulle bli sämre. Därför var det en hel del som sålde, inte alla. Men det räcker också med att människor, några säljer, så faller börsen och tilltron skakas om. Så därför föll det dramatiskt. Och sen har det hämtat sig lika dramatiskt. För vi är ganska säkra på att ekonomin nu kommer tillbaka. Men ekonomin kommer lite ojämnt tillbaka. Det kommer inte vara allt på en gång. Utan vi kommer att se vissa regioner, vissa länder kommer att ha fördelar, vissa nackdelar beroende på hur mycket smittspridning de har. Hur modern ekonomi och näringsliv de har. Och så därför kommer det vara lite ojämnt här på hösten, och ha amerikanska valet i bakgrunden också. Så det kommer vara lite stökigt, tror jag, fortsättningsvis. Och det får man vänja sig vid. Men vi som sparar ska ju inte använda alla våra pengar i oktober eller december för den delen. Ofta handlar det om att spara kanske 10-20 år framöver till pension och så vidare. Så att det ska inte påverka oss hur börsen, som man säger, går upp och ner 5%. I oktober eller december. Däremot tycker jag man kan titta över sina fonder och fundera på om jag ska ha billigare fonder. Många människor har väldigt dyra fonder som inte ger så mycket, och då ska man ha ett riktmärke att prislappen ska vara under 0,4%. Det är en billig fond. Eller så får man leta efter bra fonder, och då ska de slå börsen och vara bättre än alla andra fonder både 5 och 10 år bakåt i tiden, så man har en koll på det. Så att antingen billigare eller bättre, och inte mellan mjölk som många tyvärr sitter med. Det är ett bra tillfälle kanske ta den här oberoende lite ilskan och göra någonting av det.
Och som sagt, den svenska börsen är ju förstås beroende av en massa andra börser och en massa andra marknader och ekonomier. Vi har sett många europeiska länder drabbas väldigt hårt, och vissa lite mindre hårt av just själva smittan. Ekonomiskt har det sett också lite olika ut, och vi sitter ju liksom ihop med varandra med ekonomierna. Hur påverkar de europeiska ländernas olika situation den svenska ekonomin?
Vi exporterar mycket till Tyskland, för den är viktig för oss. Storbritannien är viktig, Norge är viktig. Vissa länder som exporterar mer till är desto viktigare. Och de här länderna har gått både si och så. Norge, som är en stor exportland, den har gått väldigt bra. Tyskland har gått ganska bra, Storbritannien har gått sämre. Så att vi är ju absolut beroende av att länderna, våra kunder om man så vill, mår bra och vill köpa våra produkter. Samtidigt finns det konkurrenter i de här länderna, så att vi vill ju samtidigt ta fördelen av att vi inte har varit nedstängda. Och det tror jag vi kommer se, att de här länderna som har varit stängda kommer ha en längre startsträcka. Alltså de har ju varit under belägring som under andra världskriget faktiskt. Alltså med militärer på gatorna som har sett folk, sett till att folk stannat hemma. Medan i Sverige har kunnat gå till jobbet eller surfa på Zoom och sådär. Som aldrig förr. Jag tror det kommer sitta kvar. Det kommer märkas att vi i Sverige tar fördelar. Inte bara för att vi har haft öppet men också för att vi har haft, ska man säga, tillgång till jobbet och tänkt och varit mer ska man säga, aktiva. Och det kommer märkas när man står när Sveriges ekonomi går bättre än omvärlden.
Ett annat land som vi bedriver mycket handel med som är viktigt för inte bara den europeiska men även för den svenska ekonomin är ju USA. Och där har vi ett oklart läge just nu med ganska hög smittspridning och samtidigt ett val och en president som är minst sagt lite nyckfull. Hur påverkar det våran återhämtning här i Sverige?
Ja, USA är spännande och skrämmande samtidigt. Det gick bra i början med återhämtningen i New York och Kalifornien. Sen så har sin smittspridning ökat igen. Och de uppgifter jag ser, de pekar på att det handlar om att arbetsmarknaden ser ut att människor vill så gärna jobba för så dåliga socialförsäkringar. Så man, om man stannar hemma så får man inte betalt från staten. Det tvingas folk att jobba och då kommer man tillbaka lite halvsjuk och sådär. Det gör att det är inte den andra vågen vi ser i USA utan det är snarare den första vågen fortfarande vi ser. Och det där kan hänga i sig länge och vi kommer att se en nedstängning, inte hela USA, men vi kommer att se kanske Texas stängs ner, Florida stängs ner. Och det påverkar ju svenska företag som exporterar till just de där staterna eller de delarna av landet. Och sen har vi den här nyckfulla presidenten som du säger som närmar sig presidentval här i höst och då kommer han vilja visa på hårda handskar och det har man ju sett, han har skickat militären till Portland, alltså skickat militären till att försöka minska oroligheterna på gatorna, alltså, vilket har varit väldigt kritiserat. Och sen kommer han ju säkert också kritisera och hota Kina eller Turkiet eller Mexiko eller Europa för den delen också. Vi kommer ju se en ännu mer nyckfull president när han blir pressad. Han ligger historiskt långt efter med förtroendesiffrorna. Så att det ser ju inte ut som att han i dagsläget kommer att bli återvald. Därför kommer han säkert slåss med näbbar och klor och hitta på vad som helst. Vilket kommer också överraska ekonomin och kanske bromsa intresset för att köpa de här nya maskinerna eller nya kläderna eller vad man kan tänka sig att länderna, företagen och privatpersoner behöver. Så att det kommer nog vara en stök i höst, det kan vi nog vara ganska säkra på.
Men din uppfattning i alla fall att Sverige på något sätt står väl rustade inför den hösten och inför den här återhämtningen som nu hela världen egentligen kommer ägnas åt den nästa tiden?
Men Sverige har ju tagit en stor fördel av det här som har hänt i att vi har hållit igång verksamheten, företagen i landet. Och samtidigt har vi digitalisering där vi ligger långt fram när det gäller att jobba på nätet, jobba hemma, boka hotell eller boka resor och allting på nätet, lyssna på musik och underhållning. Så att vi ligger så långt fram. Så att Sverige och Kina ligger i de länderna som på något sätt har lyckats vinna i coronatider. Så att bo i Sverige och jobba här har varit väldigt fördel. Och också vår syn på omvärlden, hälften av vår ekonomi beror på export. Och det vet svenskarna om, därför vill vi gärna ha goda kontakter med omvärlden. Och exportera våra produkter. Vi hämtar fler och fler programmerare från Östeuropa för där finns det många programmerare som är välutbildade. Vi kommer att se ett mer dynamiskt Sverige tror jag efter det här, för det vi har lärt oss det. Vi kan inte bara vara bäst i liksom Dalarna och i Skåne. Vi måste vara bäst i världen.
Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med mig, Patrik Syk. Intervjuad i programmet var Claes Hemberg, oberoende ekonomisk rådgivare och kommentator. Aftonbladet Daily kommer ut varje vardag med ett nytt fördjupande avsnitt. Så tryck på prenumerationsknappen så hörs vi imorgon igen.